Det ligger ett barn i en stor blodpöl.
En pappa har attackerat sina två små pojkar och sin egen mamma med en kofot i en liten by i Västerbottens inland. De skulle kunna ha dött.
Mannen har en allvarlig psykisk störning. Hur kan det gå så här långt?
Vad är din avsikt då? Vad tror du ska hända med när du slår honom med kofoten 7 gånger och du sticker en kniv i halsen på honom?
Pappan har hamnat i en manisk psykos. Han har hört röster och säger att det var på grund av rösterna som det här hände.
Man kan ju vara rädd då och känna att man behöver göra som rösterna befaller, eller man kan behöva göra saker för att få bort dem.
Han hade en, som han själv beskriver, djävulsk natt. Sovit dåligt.
Till och med den erfarna domaren Elin Karbell Brunner är tagen.
Ja, det är ju ett oerhört tragiskt fall naturligtvis, och de som har kommit till domstolen och uppträtt i domstolen har varit mycket berörda.
Det här är P4 Story, en podd om när en pappa nästan dödade sina egna barn och sin mamma, om våldsdådet i en by i Lycksele kommun och om den psykiska sjukdomens roll.
Med Freja Lantto Heldebro och Pia Sjögren. Vi har båda bevakat den här nyheten.
Med ljud från rättegången och intervjuer som vi har gjort vill vi berätta om vad som hände i en vanlig ljusblå villa en oktobermorgon 2021.
I samtal med rättspsykiatriker vill vi också försöka förstå och förklara hur man kan bli så sjuk att man gör det ofattbara.
P4 Västerbotten, 11:30 nyheterna. 3 personer har skadats i ett grovt våldsbrott i Lycksele.
Och av dem är minst 1 barn. Det är också så att Lycksele lasarett har gått upp i stabsläge nu på förmiddagen. Så att det får man väl utgå från att det är fler som är allvarligt skadade då.
1 person har gripits.
På morgonen klockan 07:34 kom larmsamtalet till 112. Det var en granne som ringde.
2 minuter senare stack den första polisbilen iväg. SOS och polisen fortsätter att ha kontakt.
Hej, Isak heter jag, ringer från polisen. Vet du om någon var mer hemma med din pappa? Ambulans är strax på plats och polisen också.
Det som har hänt, som man vet hittills, är att grannen, när han är ute och går med sin hund, träffar en 8-årig pojke som kommer springande med en leksak i handen på vägen genom byn. En strumpa på ena foten, barfota på den andra, och pojken blöder från huvudet. Freja, vad har grannen berättat om den här första stunden?
Ja, han har berättat att han tar med sig pojken hem till sig och sin fru. De vet inte vad som hänt, de tror kanske att han har blivit påkörd. Men de förstår snart att det är något allvarligt som har hänt hemma hos pojken, som har varit hos sin pappa under den här helgen. Pojken skakar av skräck. Han berättar att hans pappa har slagit honom i huvudet och ber samtidigt grannarna om och om igen att låsa dörren. Lås dörren, säger han.
Vad svarar pojken på den där frågan från polisen om det är någon mer i huset?
Han svarar att hans farmor och hans lillebror som är 4 år är kvar i huset tillsammans med pappan.
Efter att grannen träffar pojken där på vägen så kör han till pappans hus.
Och där möter han pappan med en yxa i handen. Enligt grannen så säger pappan till honom: jag ska döda dig, din jävel. Grannen, som har känt den här mannen i hela hans liv, säger också att han var som på en annan planet. Jag har aldrig sett honom så.
Och då skyndar grannen hem och larmar. Snart är polisen på väg. De som är närmast, de kör från Lycksele tätort drygt 4 mil bort.
Jag börjar få en magkänsla att det står inte, att det kan vara allvarligt här. Så att då väljer jag att ta rygg på mina kollegor.
Claes Källstedt är polis och jobbar den här morgonen. Han är också en av de 2 poliser som vittnar under rättegången.
Och Claes och hans kollegor, de går in i huset och hittar först farmor som sitter skadad men vid liv på golvet i köket.
Och strax kommer Sorselepolisen fram också. De har kört 10 mil.
Jag kör radiobilen så fort jag kan och någonsin har kört i min tjänst. Men när vi kommer in så säger de direkt: ni måste ta övervåningen. Och då förstår jag att då har man inte kontroll på gärningsmannen.
Och de två poliserna från Sorsele springer upp på övervåningen. En av dem är Erik Nilsson.
Och jag ser ju en man sitta i en dörrpost som är just ovanför trappen, rakt fram på huk. Han vänder sig lite grann och tittar mot oss som kommer upp i trappen. Och då kan jag se att det ligger ett mindre barn i en stor blodpöl med krossskador i huvudet och är helt stilla, helt rör sig ingenting. Jag ropar dött barn, ambulans.
Så nu är storebror hos grannarna. Den våldsamma mannen har poliserna snart dragit ut till en polisbil.
Och på övervåningen är två poliser hos lillebror som ska visa sig vara vid liv. Men han är den som är mest skadad.
En av mina kollegor kommer upp igen och vi lägger ett förband runt huvudet. Så försiktigt vi kan då med tanke på skadorna. Vi försöker lägga upp honom på sidan då så att han ska kunna andas bättre. Vilket jag tycker han gör då. När vi lägger upp honom på sidan så börjar han som gny lite mer. Och, ja, det reagerar lite mer så att säga. Vilket känns skönt och är bedrövelse.
Det här skulle vara en helt vanlig måndagmorgon, men det är det inte längre. Hur har familjens helg varit?
Pappan och pojkarna ska gjort en utflykt. De har ätit hamburgare tillsammans. Och kvällen innan så nattar pappan sina pojkar. Och han säger att han sa, som han brukar, godnatt lillgubben, godnatt storgubben. Så här sa pappan under rättegången. Och det är en kollega till oss här på radion som har läst in.
Vi var ute och spelade lite boll, får hem och laga god middag. Vi hade det väl ändå hyfsat, men jag kände att jag var lite låg. Men tänkte att på måndag blir det bra igen. Men natten mellan söndag och måndag blev det sämre. Jag hörde röster hela tiden.
Den äldre pojken, han är 8 år. Vad säger han om söndagskvällen, alltså kvällen innan allt hände?
Ja, han berättade i förhör till polisen att det jag kom ihåg på söndag på kvällen, då sa pappa godnatt, puss, jag älskar dig, kram, godnatt. Och då hade han inte den här sjukdomen. Han har den inte hela tiden. Den sitter inte fast hela tiden. Den kommer bara ibland.
Så säger han, storebror.
Och på måndag morgonen så anade han oråd. Pojken kunde se på sin far att han såg arg ut.
Och barnens advokat Inger Ann Omma undrar om barnen brukar se pappa arg och sjuk. Hon säger till pappan när det är tingsrättsförhandling.
Han berättar ju att han blir misstänksam när du pratar med din mamma.
Och pappan svarar, jajamensan.
Han är jävligt skärpt, storgubben. Han vet om den här sjukdomen jag har och såg nog att det var åt helvete den där morgonen.
Ja, det var åt helvete. Det måste man nog hålla med honom om. Du lyssnar på P4 Story om en pappa som med full kraft slår sina egna barn och sin mamma med grova tillhyggen. En morgon i en by i Lycksele kommun. Freja, vad är det nu som har hänt?
Ja, det som har hänt den här morgonen är att pappan ringer till sin mamma som också bor i byn. Han ber henne att komma hem till honom. Han går ut i garaget, hämtar då yxa och kofot och när hon kommer så ger han sig på henne. Sen går han bort till sin 8-åriga son som sitter och leker med en leksak och så slår han honom i huvudet en gång med kofoten. Efter det så går mannen upp för trappen mot barnrummet där 4-åringen fortfarande ligger och sover. Och då ser 8-åringen sin chans och springer ut ur huset utan skor och strax efter så möter han grannen som larmade. Samtidigt som det händer så ger sig pappan på sin yngsta son med flera slag mot huvudet och han hugger honom också med en kniv i halsen.
Den första polisbilen kommer fram 49 minuter efter det första samtalet till SOS Alarm. Poliserna skickas från början åt fel håll vilket gör att det tar tid. Inom några minuter har polisen övermannat mannen och snart kommer också ambulans. De tre skadade förs till sjukhus och polisen tar mannen till rättspsyk i Umeå. Så här sa åklagare Andreas Nyberg på eftermiddagen samma dag.
Vi vet också det att en nära anhörig till de tre målsägarna har gripits och nu anhållits. Och att han är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i tre fall.
Vad, ni har haft ett inledande förhör med mannen, vad har han för inställning till misstankarna som riktas mot honom?
Han förnekar brott.
Okej, det här är en fyrabarns pappa i 50-årsåldern. Han har också två äldre döttrar kring 20 år. Han jobbar som hantverkare. Vad säger folk som känner honom sedan förut?
Han är känd för att vara en trevlig och mycket hjälpsam person, praktiskt lagd. Grannen som larmade, han säger att mannen ställde upp mycket för sina barn. De gjorde många saker tillsammans och han var noga med att laga ordentlig mat och sådär. Ja, han var en enastående förälder, säger grannen ordagrant. Och att det som hänt är ofattbart.
Ja, och det var det ju flera som tyckte. Att det var nästintill omöjligt att förstå vad som hade hänt.
Efter våldsdådet i Lycksele igår förbereder sig nu skolorna på att möta de drabbade barnens kamrater.
Skolchefen för grundskolan och förskolan i Lycksele, Samuel Lundström, tror att barnens frågor kommer att handla om det nog många undrar i Lycksele just nu.
Jag tror att man kommer att fråga sig hur någon överhuvudtaget kan göra ett barn illa. Och jag tror att det enkla svaret är helt enkelt det att man är inte frisk om man gör ett barn illa.
Grannarna och andra bekanta, de kände till att han mådde dåligt ibland.
Han verkar ha nämnt det för ganska många och han hade alltså en bipolär diagnos, men den fick han först något år tidigare och det var efter att han själv hade sökt vård. Han har också varit inlagd på psyket tidigare.
Och då om vi går tillbaka till den här helgen igen innan det hände.
Då berättade han att han kände sig nedstämd åt det depressiva hållet. Och han sa själv så här under rättegången om hur det började på måndag morgonen.
Ja, du vet den där gärningen. Det gick så förbannade fort allting. Jag ringde min mor, hon svarade i telefon, hon kom dit. Under den tiden hade jag hämtat kobenen i garaget. Och genom att jag inte hade sovit på 3 eller 4 dygn då hennes röstläge, ja hon har ganska ljus röst. Då hennes röstläge gick upp, då slog hon i skallen. Så jävla tokigt var det. Jag var jävligt sjuk den här natten.
Han hade slutat att ta sina mediciner. Han hörde röster och han hade alltså sömnbrist.
Hur dåligt mådde han?
Ja, han mådde så dåligt att han gick till attack mot sina två söner.
Ja, jag älskade dem ju så in i helvete. Men det var min sjukdom som tog överhand.
Och sin egen mamma. Först åklagarens fråga.
Hade du planerat att du skulle slå din mamma med kofoten och det var därför du hämtade den?
Nej, jag älskar min mor jättemycket. Jag vill inte skada henne, men det blev fel.
Är inte det här precis som grannen sa? Ofattbart.
Jo, och det säger pappan själv många gånger under rättegången. Så här svarar han när åklagaren frågar om våldet mot 4-åringen.
Vad tror du ska hända med när du slår honom med kofoten 7 gånger och du sticker en kniv i halsen på?
Nej, jag förstår ju att det är en jättedum handling jag har gjort. Jag tror inte i det tillståndet jag var. Jag tror inte riktigt jag förstod vad jag gjorde.
Och den här mannen genomgick förstås en stor rättspsykiatrisk undersökning och där kom man fram till att han hade en allvarlig psykisk störning.
Och så här säger rättspsykiatriker Katarina Horner om vad det är.
Ja, en allvarlig psykisk störning, det är då ett juridiskt begrepp. Men det är inte detsamma som någon specifik diagnos, utan det kan vara olika tillstånd som kan så att säga, rymmas under det här begreppet. Men ofta handlar det om att man har svårt med verklighetsprövningen. Man har svårt att bedöma verkligheten på samma sätt som andra personer. Och det vanligaste är psykossjukdomarna.
Och i det här fallet som vi berättar om så handlar det alltså om en psykos.
Nu ska vi också säga att Katarina Hovner på Rättsmedicinalverket inte pratar om det här specifika fallet. Och det är också viktigt att veta att hon heller inte har jobbat med det här fallet.
Och tillbaka till våran händelse. Så här berättar mannens egen advokat Christian Schumkov om vad rättspsykiatriska undersökningen visade.
Han led av vanföreställningar. Det var frågor om ett maktspel ovanifrån. Och man pratar om ett tillstånd av blandad depression och mani med grandiosa förtecken. Vi vet också att han led av rösthallucinationer. Och anledningen till att han agerade på det här sättet, det var för att han ville få tyst på rösten i sitt huvud.
Han hörde ju de här rösterna som han ville få tyst på. Och de verkar ju vara väldigt verkliga. Katarina Hovner, rättspsykiatriker igen.
Det är som att någon pratar med dig för att det finns ingen där i rummet. Och det kan ju se olika ut också. Om det är om man tänker sig att man hör Guds eller djävulens röst. Eller att man hör någon okänd person. Eller man hör någon som man känner som inte lever längre. Men det är ett intryck, ett liksom hörselintryck som blir väldigt verkligt för den som upplever det.
Och under rättegången så svarade pappan många gånger att det var för att han mådde så dåligt och att han hörde röster. Att det var därför han använde så grovt våld mot sina söner och sin mor. Och i det allra första polisförhöret som hölls dagen efter att det hade hänt så sa han så här, åklagare Andreas Nyberg återberättar.
Och han får då frågan från förhörsledaren, ville du döda din mor och dina två barn vid det tillfället? Och då svarar han, just då vill jag det.
Okej, han hade en psykos, men de allra flesta som får det tar inte till våld mot andra.
Det vanliga är ju att man inte gör det, utan det är en liten, liten andel. De flesta som är psykotiska är absolut inte farliga för omvärlden. Ibland kan det där våldet vara ett slags självförsvar. Att man känner sig tvungen att agera först för man är rädd att ens eget liv står på spel. Eller att man känner att ens familj är hotad eller andra människor är hotade. Ofta kan det handla om den här känslan av utsatthet och att man faktiskt känner sig tvingad att göra på det här sättet.
Det är vanligt att man inte kommer ihåg, inte förstår vad man har gjort såna här gånger. Det kan vara som ett blurr, säger rättspsykiatriken. Man kommer ihåg bitar eller börja komma ihåg efter ett tag. Det är få som har en väldigt klar bild av vad som har hänt. Hon säger också att långvarig sömnbrist är en riskfaktor. Och pappan här har ju berättat att han hade sovit otroligt lite eller ingenting på flera nätter.
Jag ville få tyst på hela helvetet. Jag var sjuk i huvudet.
Men Pia, när man kommer ur psykosen och inser vad man har gjort, hur blir man människa igen?
Det tar tid, säger Katarina Hovner, rättspsykiatriken. Man måste förstå att det är jag som har gjort det här och ta ansvar. Men samtidigt hitta ett sätt att vara snäll mot sig själv, hur konstigt det än kan låta.
Det är klart att det är en fruktansvärd situation att, så att säga, komma ur ett tillstånd och ha förstått att man har skadat dem man som står den allra närmast. Det är ju en väldigt jobbig insikt naturligtvis. Och ja, jag vet inte. Det finns säkert en och annan som inte klarar att hantera det. Och vad jag menar med att vara snäll med sig själv är att på något sätt försöka hantera det. Alltså det är klart att man kommer må dåligt och det är inget konstigt. Det kommer man naturligtvis göra för att man har gjort de här sakerna även om man var väldigt sjuk.
Rättegången var i december i Lycksele tingsrätt och du satt med hela tiden som du fick.
Ja, precis. Vi fick ju inte sitta med när de pratade om hans sjukdom i detalj.
Varför var det så mycket prat om hans sjukdom överlag under rättegången?
Ja, han hade ju gått igenom en rättspsykiatrisk undersökning och hans sjukdom spelade stor roll för vilket straff han skulle få. Åklagaren yrkade på livstidsfängelse för 3 mordförsök, men han dömdes till rättspsykiatrisk vård för bara 1 mordförsök och för synnerligen grov misshandel i 1 fall, grov misshandel i 1 fall och 1 olaga hot, alltså mot grannen som kom förbi den morgonen.
Barnens advokat överklagade till hovrätten och där skärptes en av brottsrubriceringarna till mordförsök också på den äldre pojken. Av det jag har hört från rättegången så verkar ju pappan verkligen försöka komma ihåg och berätta så noga som han bara kan vad han gjorde mot sina barn och sin mor den där morgonen. Vad tycker du, hur var han under rättegången?
Han var lugn. Han pendlade mellan att torka sina tårar och sitta still och lyssna. Och han brast ut i gråt vid något tillfälle. Han var ju mycket mer pratsam än när du och jag var på häktningsförhandlingen som var några dagar efter den här morgonen när allt hände.
Ja, då satt han med på videolänk från rättspsyk och såg rätt spak ut får man väl säga och var väldigt fåordig.
Och det intrycket fick inte jag den här gången. Under rättegången kändes han mer närvarande.
I tingsrätten dömdes han till vård med särskild utskrivningsprövning.
Ja, för rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämd. Där kommer han att vara så länge som man tycker att det är nödvändigt. För att han ska kunna skrivas ut så måste förvaltningsrätten ta ställning till det. Det räcker alltså inte med att läkarna tycker att han är relativt frisk.
Alla var på sjukhus i flera veckor och alla 3 hade livshotande skador och alla 3 opererades. Vad vet vi om hur barnen och deras farmor mår nu?
Ja, mamman berättar att familjen har såklart ärr efter händelsen, men att det efter omständigheterna går bra. Och så säger hon att barnen är tillbaka i skola och förskola och har också rehabiliterande insatser. Farmorn är också tillbaka hemma.
Och pappan, mannen som gjorde det här, vet vi förstås inte hur han har det nu. Det är en lång väg att förlåta sig själv, säger rättspsykiatriker Katarina Hovner.
Det är jättetufft. Och då tänker jag att det viktiga då blir ju att försöka se till att man aldrig hamnar där igen. Det är ju det man kan göra. Man kan inte göra så mycket mer. Man får försöka göra bot på det sättet att se till att inte hamna där igen. Och att ja, förlåta sig själv är ju på det sättet. Ja, vad annars kan man göra? Annars finns det ju liksom, hur ska man annars leva vidare?
Du har hört P4 Story om när en pappa var nära att döda två av sina barn och sin egen mor av P4 Västerbotten.
Vi heter Freja Lantto Heldebro och Pia Sjögren. Det är av hänsyn till barnen och deras låga ålder som vi har låtit en annan person läsa in pappans röst.
Fler berättelser från P4 Story hittar du i vår app Sveriges Radio Play eller där du brukar lyssna på poddar.